när jag har innebandy och det kanske är 35 ungar, så blåser jag i visselpipan. Så kommer de och sätter sig. Och så säger jag ingenting förrän det är tyst. Ämnet för predikan idag, det är lyssna. Gud talar till dig. Inte bara till dig, han talar till alla människor i hela världen. Men det första och viktigaste, det är ju att du och jag lyssnar. Han talar till oss som är frälsta. Han talar till de som inte är frälsta. Och det är, har stor betydelse för ditt liv och för mitt liv att vi lyssnar. För att i dagens samhälle så är det så mycket som talar, så mycket högljutt. Vi har tv, radio, nätet, mobilen. Hela samhället är på något sätt jagat utav ljud. Människor mår dåligt när det är tyst. Och det är ju väldigt sjukt egentligen. För det är i tystnaden många gånger som Gud talar. Ta dig tid att lyssna på Gud. Hur talar han? Han talar genom sin ande. Och han talar genom sitt ord. När det har varit väckelsetider så händer det att det är många människor som blir frälsta. Och sedan efterhand så faller en del ifrån. Och glöden falnar hos andra. Vilka är det som behåller sig brinnande, levande? Jo, det är de som matar sig med Guds ord. Läs Guds ord, läs Bibeln. Gud talar till dig där. Men han talar bara, eller vi, enda möjligheten att höra, det är att vi har ödmjuka hjärtan. Att vi har lydiga hjärtan. För när Gud talar till dig och mig och vi hör det men inte gör det. Glenn visste inte vad jag skulle predika om idag. Men det var så mitt i prick i, när det gäller just att höra och göra. Och den välsignelse det är att höra och göra som Gud säger. Du vet alltså, har du upplevt alla Guds löften i ditt liv? Och antingen är det då att det är något fel på dig eller fel på Gud då, va? Att han sa något som han inte menade. Eller vad tror ni? Ja, men förstår ni, alltså, så därför är det är viktigt för oss som är frälsta att vi inte är färdiga. Att vi ska fortsätta att lyssna och fråga Herre, varför? Varför är det som det är? Vad vill du att jag ska ändra på i mitt liv? Ja, men du kan vara härligt frälst och döpt och andedöpt och tala i tungor och få använd av Gud i olika sammanhang. Men förstår du, det finns så mycket mer som Gud har lovat. Och då måste vi lyssna. Det var för många år sedan. Det var en man, han köpte en ny Peugeot. Och han var väldigt nöjd med bilen. Och sen om det var ett halvår senare som han, om han läste i en motortidning eller om han läste i instruktionsboken. Men han fick se att hans Peugeot var femväxlad. Och den förra bilen han hade, den var fyrväxlad. Så han hade kört alltså i ett halvår med sin nya bil och aldrig lagt in femman. För han har inte fattat det. Det är inte klokt, va? Du, det kanske är en del saker som du och jag inte har fattat. Så vi kör på fyran och det går ganska bra. Och så finns femman där. Överväxeln. Alltså det är så viktigt att du och jag lyssnar. Och tar oss tid. Har du hört talas om Thomas Leopold? Är det någon som har hört talas om Thomas Leopold? Ja. Han föddes 1694. Hans pappa kom från Tyskland och i familjen, det var ett fint hem han växte upp i. Han var intelligent, den här Thomas. Men han blev berörd av pietismen som hade börjat i Tyskland. Och han läste Guds ord och blev frälst. Och när han läste så såg han alltså att han var alltså på universitetet och vidareutbildade sig där. Och så läste han Guds ord och så såg han alltså att barndopet, det är ju bara ett mänskligt påhitt. Finns ingen grund för det. Så han och någon annan och de samlades och talade om detta och han nämnde det också någon gång på universitetet där. Så att det här finns ju dokumenterat då nere på universitetet i Lund. Att hur de alltså gick till rätta med den här unge mannen då, för att han gick emot barndopet och sen gick han emot också, för han sa nattvarden, det ska bara de som är frälsta, de troende, det nattvarden är inte till för ogudaktiga. Och det blev ett väldigt väldigt uppståndelse och de försökte det var mentalt sjuk som han var, alltså, tyckte de. Det blev i alla fall så att han satt 43 år i fängelse. Och den större delen av den tiden satt han på Kungälvs fästning. I Bohus fästning i Kungälv. Och de var tvungna att isolera honom. Så de satte honom i en avlägsen del utav, för att inte det skulle höras utanför muren när han sjöng. Och när han talade. Alltså han stod fast och han blev erbjuden att bli fri om han alltså kunde ta tillbaka den här villoläran om att barndop, det han sa att barndopet var fel och skulle börja gå på till kyrkan. Och det var präster som var där och försökte och liksom tala honom till rätta. Men han var alltså trogen in i döden. Jag menar, han dog på Kungälvs fästning eller Bohus fästning. 77 år gammal blev han. Han var alltså 43 år satt han i fängelse. Alltså förstår ni, alltså det här med att så förstår du hur viktigt Guds ord var för honom. Och han är egentligen orsaken till att sen i början på 1800-talet så blev det alltså, så började komma det här med religionsfrihet i Sverige. Så liksom alltså att vad då blev, var det någon mening med att han levde så här? Ja, han får lön i himlen, det får han. Man förstår det, i den striden för religionsfrihet så var han alltså en nyckelspelare. Även om det var så att han fick inte begravas i vigd jord. Och man fick inte ringa i kyrkklockorna när han begravdes. Och man fick inte be Fader vår när han begravdes. Och ingen fick följa med. Man skulle, den som följde med. Om någon kom till begravningen så skulle de få böta 200 daler. Vad mycket nu det var. Ja, man förstår det alltså att om du är lika ivrig i att höra och göra som han var. Alltså, det är ju inte vem som helst som talar. Det är Gud som talar till dig och till mig. Lyssna. Gud talar till dig. Om du läser i Daniels bok. Alltså Daniel. Vi kan läsa det. Att när Daniel. Det finns, det är fantastiska alla de där berättelserna där. Men när då Daniel fick alltså den högsta befattningen i landet då under kung Darius, så blev ju de andra avundsjuka och så tänkte de, hur ska vi göra, alltså, så de gjorde allt de kunde för att hitta någonting där Daniel då levde på ett felaktigt sätt, att hitta någonting som man kunde anklaga honom för. Jag gjorde allt för att hitta någonting. Men de kunde inte hitta någonting, utan det enda var att vi lär inte finna något att anklaga den där Daniel för, utom möjligen när det gäller hans gudstyrkan. Och så kom de då med det här förslaget till kungen då, att han skulle göra att alla skulle tillbe kungen och de som inte gjorde det skulle kastas i lejongropen. För att de smög på Daniel och hittade ingenting som var fel i hans sätt att leva. Utom det att han 3 gånger om dagen böjde knä, vänd mot Jerusalem och liksom tillbad Gud. Det är klart att Guds ord vill lära dig att leva så att om någon skulle följa dig natt och dag så skulle de kunna hitta någonting som är fel på ditt liv. Det är så det är tänkt. Daniel är alltså ett fantastiskt exempel. Och hur han då fortsatte att vara ståndaktig under hela sitt liv. Ända till han blev riktigt, riktigt gammal. Daniel, han var ödmjuk. Ja, men han fick en sådan, han blev ju ärad utav människor, utav kungarna när han kunde uttyda de här drömmarna som kungarna hade. Men alltså, han tog aldrig åt sig någon ära, utan han gav Gud all ära. Det är så vi ska leva. Det är så vi ska leva. Hur ska du kunna bli? Hur ska du kunna bli så i ditt liv? Jo, lyssna. Ändra dig. Är det någonting i ditt liv som behöver ändras? Ändra på det då. Ja, men jag vet inte vad som behöver ändras i mitt liv, kanske du säger. Ja, men vet du, om du tar och stillar dig inför Herren. Vara med Herren. Säg, Herre, jag är redo att ändra mig. Tala till mig, Herre. Förstår du, Herren har det här har så stor betydelse för dig. Men det har stor betydelse för Guds rike. Jag menar, det finns människor som är frälsta, men som uppför sig på ett sådant sätt på arbetsplatsen så att arbetskamraterna säger så här: ja, frälst ska jag i alla fall inte bli. Och bli som honom. Men förstår du alltså att Guds ord vill lära oss att bli mer lika Jesus för varje dag. Och då är det så alltså att det kanske är någonting som du idag tycker är alldeles riktigt och rätt. Så när Herren får tala till dig så är det nej, du behöver nog omvända dig. Eller korrigera kursen lite grann. Du vet, om man går från Göteborg och så går då västerut. Så, och ska till Skagen då till exempel. Så betyder ju, det räcker ju att man går bara lite fel och så tänker man, kommer aldrig fram till Skagen. Och vi går och går och kommer aldrig fram till Skagen och så plötsligt får vi se, wow, här är ju New York. För man har alltså missat lite grann. Man måste korrigera kursen hela livet. Du vet, när de här första som åkte till månen så var ju inte datorer så utvecklade som de är idag. Så att de alltså hela tiden fick de korrigera kursen för att inte missa månen. Alltså, om du ska ändra dig, vad är det som krävs av dig då? Ödmjukhet. Vem kan inför Gud upphöja sig själv? Ingen. Jobban försökte ett tag, men han såg till slut att nej, Gud. Det är Gud. Det är dig som jag vill ödmjuka mig under. I Hebreerbrevet 4 kapitlet och i vers 12 så står det: ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars. Så det finns en anledning till att människor inte vill läsa Bibeln. För att det avslöjar. Och samtidigt är det ju så underbart med Guds ord. Jag hörde, det finns en kvinna från Somalia som var muslim och har blivit hon har blivit frälst här i Sverige i alla fall. När hon kom, hon var en god och snäll och kärleksfull muslim när hon kom från Somalia till Göteborg. Och där så, för första gången i sitt liv så läste hon i Koranen. Och när hon läste Koranen så tänkte hon så här: den guden vill inte jag följa. Så efter, under ett tag så var hon ateist. Och sen så var det en kusin, tror jag det var, som bodde i London, som ringde till henne, som också kom från Somalia då och hade varit muslim tidigare. Och sa: jag har blivit frälst. Jag vill inte höra på sånt där. Jag bryr mig inte. Jag vill inte höra någonting om det där. Men kusinen ringde och ringde och ringde. Och så en dag så tog hon bara och så slog upp och så läste hon i Bibeln. Och så jag vet inte vad som hände med mig. Jag bara grät och grät och grät och grät. Förstår du? Alltså det är som kraft i Guds ord. Det är som fantastisk kraft i Guds ord. Men du, för att det ska nå fram till dig så måste vi lugna ner oss. Ta tid. Säga, Herre, vad vill du säga till mig? Här är jag. Precis som Maria som satte sig vid Jesu fötter och lyssnade. Och Marta blev lite irriterad av mig. Det är jag som gör någonting här. Du, Maria har valt den goda delen. Det kan du och jag göra också. Det betyder inte att vi ska bli lata. Men Maria var inte lat. Utan alltså att söka Gud var det viktigaste. Det är alltså en domare. Guds ord är en domare över mitt liv. Men vi fortsätter att läsa. I den 14:e versen i Hebreerbrevet 4. Då vi nu har en stor överste präst, Jesus, Guds son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. Ty vi har inte en överste präst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Alltså, det är så fantastiskt när du och jag kommer till Herren och säger, förlåt mig Herre. Visa mig den väg jag ska gå. Tala till mig. Att ta sig tid med Herren är så viktigt. Och du vet, i det samhälle som vi har idag så är det ont om tid. Därför måste man ta sig tid. Det är så viktigt. Du vet, en dag ska ditt liv bedömas av Herren själv. Om man har olika andens gåvor så är det gåvor. Du kommer inte bli dömd efter dina gåvor. Men det finns något som heter andens frukt. Vad är det för frukt i mitt liv? Vad är det för frukt i ditt liv? Ja, det är bra att ställa sig den frågan nu. För att du ska få lön en gång. Precis som den här Leopold, så kommer han få en fantastisk lön. Jag vet inte om någon av oss hade klarat av att vara så trogen Guds ord. Så vi har varit redo att sitta i fängelse i 43 år. Och du vet alltså, på Bohus fästning så eldade man inte på vintrarna. Så du kan tänka dig hur det var där. Med råttor, med kriminella runt omkring sig. Men sen blev det ju så att de isolerade honom för att han inte skulle sprida det här budskapet han hade. Men förstår du, Gud ser på dig på ett helt annat sätt än vad människor ser på dig. Så du ska inte bry dig om vad människor tycker om dig. Utan, Herre, vad säger du om mig och till mig? Det kommer en domens dag. Alltså nu lever vi i nådens tid. Så hur galet det än har blivit nu i ditt kristna liv, om du nu är frälst. Men du ser att det har kommit vid sidan. Och ni som lyssnar på nätet, alltså om du har kommit vid sidan om. Så det är nådens tid nu. Det är hur enkelt som helst. Det är att ödmjuka sig, omvända sig och lita på Guds nåd, Guds löfte. För vi lever i nådens tid. Men det kommer en tid när nådens tid är slut. Där Gud ska döma det här vedermödan som kommer sedan. Så är det ju alltså Guds dom över synd och ondska. Men ännu så länge så är det nådens tid. Ta vara på det. Gud har en plan med ditt liv, men den kan inte fullbordas om inte du lyssnar. Om du tar till dig vad han har att säga till dig. Låt Daniel vara ett exempel. Läs gärna i alla fall de första kapitlen i Daniels bok. Hur fantastiskt det var. Alltså. Dessa slavar som blev, alltså, kom då till ungefär som om vi skulle bli slavar borta i jag vet inte vilket land man ska säga, i Ryssland till exempel. Om vi skulle bli slavar där. Och så alltså, de kunde ju vara förbittrade över att vara slavar. Istället så levde de på ett sådant sätt och var så lydiga och lyhörda när Gud talade. Och de var inte till sal. De var Sadrak, Mesak, Abednego, alltså som kastades i den brinnande ugnen. Och de slapp det. Om de bara böjde knä för den här statyn, så skulle de, jag menar, så var det okej. Nej. Och om Gud räddar oss eller inte spelar ingen roll. De tänkte inte så här: wow, kom vi bara in i ugnen så kommer vi att bli räddade där. Nej, de tänkte inte så. Man visste, ja, troligtvis kommer vi att dö, men det spelar ingen roll. För vi håller oss till Gud. Håller oss till Guds ord. Så det idag så är det så, finns det så mycket även i kristenheten, så mycket olika idéer och tankar och läror. Det är så lätt att bli lurad. Det varnar Paulus för också. Men förstår du, läs Guds ord. Låt det vara maten, det som du studerar. Det står om den här, jag har skrivit upp det. Vad gjorde han, den här Leopold? Jo, han forskade i Guds ord. Står det? Alltså, förstår du? Alltså jag har läst Bibeln sedan jag var 11-12 år. Det finns en del i Bibeln som jag inte förstår än nu. Så att se till att komma vidare, för det finns alltid mer. Du kan forska, du kan, och så plötsligt så uppenbara Gud för dig: wow, ja, tack och lov, tack och lov. Så vad säger det till sist? Lyssna. Gud talar till dig. Amen. Tackar dig, Fader i himmel, för ett levande ord som du talar till oss. Du talar på så många olika sätt, men du talar till oss. Hjälp oss, Herre, att lyssna med mjuka hjärtan, med villiga hjärtan. Redo att ändra det tankar och vanor som hindrar din plan med våra liv. Tack Herre för de löften som vi fick höra förut här, som finns för den som hör och gör. De välsignelser som blir följden av att vi hör och gör. Hjälp oss allesammans att ha ett öppet och hörsamt hjärta i Jesu namn. Amen. Amen. Kan vi sjunga någon mer innan vi fortsätter gemenskapen runt kaffebordet?